Går det att med Darwin och evolutionen som modell förklara varför vi i Sverige har ett systembolag medan italienarna inte har det? Ja, i dagens filosofiska rummet görs i alla fall ett försök i den vägen. Etikens utmaningar, så kallar vi en serie samtal där vi diskuterar vad som håller på att hända med människors uppfattning om rätt och fel. Utmaningarna handlar också om huruvida det goda och det onda verkligen existerar. För under senare decennier har det ju vuxit fram två starka idéströmningar som ifrågasätter den mer klassiska synen på etiken som universell, på att det faktiskt skulle existera objektiva värden, ont och gott. Postmodernismen är en utmanare, postmodernismen med sin värderelativism. Värden för postmodernisten är bara sociala konstruktioner som kan skifta mellan olika grupper och kulturer. Vad som är rätt för mig kan vara fel för dig. Och båda har vi lika rätt. Anything goes. En annan stor utmaning för etiken är biologismen eller nydarwinismen. Och den ska vi tala om i det här programmet, det tredje och sista i serien Etikens utmaningar. Enligt biologismen är vi ohjälpligt fast i våra genetiska förutsättningar utan någon större förmåga att göra moralisk skillnad i världen, kanske man kan säga. Mer eller mindre tydligt kopplat till Darwins utvecklingslära hävdar biologismen att det är generna som styr oss, att arvet är mycket viktigare än miljön. I filosofiska rummet biologism möter vi Germund Hesslow som är professor i neurovetenskap och filosof. Och vid min sida som behjälplig bisittare har jag Lundafilosofen Jeanette Emt. Välkomna båda två.
Tack.
Germund, människans biologi kan ju förklara mycket av vårt beteende och världens ordning, verkar du tycka, men jag har förstått det rätt. Du påstår till exempel dig kunna förklara evolutionärt varför systembolaget finns i Sverige men inte i Italien. Hur då?
Ja, kanske inte evolutionärt, men i alla fall biologiskt. Mm. Det är helt enkelt så att benägenheten att utveckla alkoholism är beroende av hur vår hjärna är konstruerad. Och man har kunnat visa att det finns vissa gener som kodar för receptorer, för signalsubstanser i hjärnan, som gör att vi lättare eller mindre lätt blir alkoholister. Och det finns ett exempel på en sån gen som har visat sig mycket vanligare i Nordeuropa än i Sydeuropa. Det betyder alltså att benägenhet att utveckla alkoholism är större för svenskar än för italienare.
Rent biologiskt är det
faktiskt. Rent biologiskt är det så. Och det får då i sin tur till konsekvens att alkoholproblemen blir svårare här. Det blir lättare för de politiker som vill ha regleringar av alkoholhandeln att få gehör för detta. Och därför har Sverige och en del andra nordiska länder striktare regler än vad italienarna har.
Är det korrekt att säga att det är en biologisk förklaring eller är det en biologistisk förklaring?
Alltså jag tycker att man ska säga biologisk, och ordet biologist, jag vill egentligen inte förknippa mig med biologism. För att för mig kan biologism antingen betyda att biologi blir någon form av överordnad ideologi, och det är det inte frågan om. Det kan också betyda att man överdriver biologins betydelse, och det är klart att det kan man ju göra. Och det finns väl enstaka personer som gör det, men mitt intryck är att det är betydligt vanligare med sociologism eller psykologism än med biologism. Alltså att det finns en mycket större benägenhet bland samhällsvetare och psykologer att distansera sig från eller motarbeta eller förneka biologiska insikter och biologiska fakta än vad det gör hos biologerna att förneka sociologiska och psykologiska fakta.
Har någon någonsin själv kallat sig för biologist?
Inte vad jag vet.
Nej. Det är närmast ett skällsord.
Ja, det är ett skällsord. Och ingen har, vad jag vet, heller kallat för sociologist. Och det skulle ju också vara ett skällsord. Eftersom det då innebär på något sätt att man är blind för någonting annat. Men jag tycker att de facto att biologerna har varit mycket öppnare för att diskutera med samhällsvetare, beteendevetare, än vad beteendevetarna har varit att diskutera med biologer.
Beteendevetarna blir mer provocerade av dina argument?
Ja, eller? Väldigt mycket mer.
Finns det inte en sorts biofobi i vissa sammanhang?
Och det tycker jag att det gör. Det är väl inte fullt så illa idag, men när jag började debattera sådana här saker, då var det ju normalt att man fick höra att folk började prata om fascism och nazism så fort man sa någonting om genetiska skillnader eller så mellan människor. Och det hör man inte så ofta idag, även om det förekommer.
Och med biofobi menar du alltså att avståndstagande är rädsla för de här biologiska förklaringarna, Jeanette?
Eller? Ja, satt i system i vissa kretsar kanske. Men idag ser vi ju att det kanske håller på att luckras upp en del. Det finns ju idag till exempel postmoderna genusvetare inom medicin. De kan ju inte helt bortse ifrån biologi. Mm.
Fast de gör så gott de kan. Alltså, regeringen har ju till och med i någon proposition sagt att könsskillnader är helt och hållet sociala konstruktioner.
Men det är inte svårt att bedriva med genusmedicin?
Ja, fast genusmedicin går ju inte att bedriva, det är omöjligt. Men genusforskning kan man mycket väl bedriva och ha som utgångspunkt att alla skillnader är kulturella.
Varför är genusmedicin omöjligt?
Ja, därför att då kommer du att invecklas i biologiska förhållanden. Så det finns ju så för biologer finns det ju uppenbara skillnader mellan könen som har medicinska implikationer. Så att ska man börja behandla människor medicinskt och kompetent, då måste man ta hänsyn till de här skillnaderna. Men genusforskning kan man fortfarande bedriva utan att behöva ta hänsyn till verkligheten.
Biologism, alltså möjligtvis ett skällsord. En annan term som eventuellt är parallell till detta är nydarwinism. Alltså, hur ställer du dig till den beskrivningen? Kan man kalla dig Germund nydarwinisten?
Nej, alltså, man kan väl säga att nydarwinismen egentligen är det ju samma darwinism. Det är bara det att evolutionsforskningen har gjort så stora framsteg. Dels på grund av att de genetiska mekanismerna som ju inte alls var kända för Darwin är ju väldigt väl utforskade idag. Och det har gjort att evolutionsbiologin har fått väldigt goda vetenskapliga instrument att bedriva forskning. Och sen har det också varit så att man har kunnat utsträcka de evolutionära förklaringarna även till beteendeområdet. Och det har inneburit också en väldig revolution att domänen så att säga för evolutionsbiologi har vidgats.
Och det kan förklara mänskliga beteenden biologiskt.
Ja, just det.
Men är det inte där stridsplatsen är egentligen mellan samhällsvetare och naturvetare på det planet? Just den här utsträckningen till det beteendemässiga fältet.
Det är alldeles riktigt. Men vad jag ville säga var att nydarwinism står för egentligen stora framsteg inom evolutionsbiologin. Jag vill inte påstå att det egentligen är så annorlunda åsikter. Men det är klart att det här är ju en stridsfråga och man kan väl också säga att evolutionsbiologerna har varit rätt spekulativa och gått fram och formulerat ganska så djärva hypoteser om evolutionsbiologiska förklaringar, darwinistiska förklaringar till mänskligt beteende och kulturella förhållanden.
En fråga som kanske kan intressera många är då vad skillnaden är mellan nydarwinism utsträckt till beteendeområdet och den gamla ökända socialdarwinismen.
Ja, det är ju en väldigt väsentlig sak. Alltså socialdarwinismen hävdade ju att samhället på något sätt bör efterlikna evolutionen och kanske till och med driva på evolutionen.
Att man försökte sortera bort svaga
grupper och sådär. Till exempel. Och det finns ju ingenting i evolutionsbiologin som säger att det skulle vara särskilt vettigt att göra. Sådana tankar har ju dessutom förekommit. Det var ju vanligen inom socialdemokratin i Sverige på 30-talet. Men hade då inget särskilt med darwinismen att göra. Så att jag tycker att kopplingen mellan Darwin och socialdarwinism, den är inte obefintlig, men jag tycker att den är oväsentlig.
Okej, men biologist vill du inte kallas, men möjligtvis darwinist eller nydarwinist?
Ja, gärna darwinist och gärna biolog på det sättet att jag tycker att det är viktigt att man tar till sig biologiska fakta och att man inser att biologiska förhållanden faktiskt kan vara relevanta för många områden där människor ännu inte riktigt förstår hur relevanta de kan vara.
Låt oss tala lite om dig och din bana. Du började som filosof, du har också ägnat en del åt psykologi. Nu har du gått vidare till det medicinska fältet och är professor i neurovetenskap. Vad var det som ledde dig bort från psykologin och filosofin mot medicinen här?
Ja, det var ett intresse för psykologin som ledde mig bort från psykologin kan man säga. Om man vill vara elak.
Nej,
det var alltså så här att jag började med filosofi och kände ändå ett behov av att syssla med någonting lite mer konkret. Och lite grann hade det väl att göra med vad jag trodde om framtida arbetsmarknader och så. Och så var jag då väldigt intresserad av psyket och själen, att förstå människor i grund och botten. Och så började jag studera psykologi och då var på den tiden var institutionen i Lund väldigt freudianskt influerad. Och jag uppfattade det där som väldigt ovetenskapligt och stod helt enkelt ut i den atmosfären. Det fanns personer där som det gick att prata med, men atmosfären som helhet var helt omöjlig. Och då gick jag över till medicinska fakulteten och då var min tanke redan från början att på något sätt arbeta med psykologin fast inifrån hjärnan istället. Och sen har jag då hamnat i hjärnforskning och arbetar nu med inlärning och betingade reflexer. Alltså hur ett associativa minnen uppkommer i hjärnan.
konkret med forskning?
Ja, vad vi gör är att vi tränar djur och sen så registrerar vi från nervceller i djurens hjärnor medan de lär sig någonting. Och så ser vi hur aktiviteten i nervcellerna förändras under inlärningen och vi försöker att förstå mekanismerna bakom det.
Okej, idag, vad har du, är etikfrågor alltså någonting som du arbetar med?
Man kan inte säga att jag arbetar med det, men man kan säga att jag grubblar väldigt mycket över det. Och dels därför att jag som alla människor förstås är intresserad av rätt och fel och hur man ska leva. Men det är också så att om man har ett intresse för mänskligt beteende, då undrar man ju lite grann vad moral egentligen är för någonting. Och det, då är det svårt att inte försöka tillämpa ett biologiskt synsätt på detta. Och där tror jag då att biologin faktiskt kan bidra med någonting. Även om jag inte, som sagt, inte har arbetat med det, så har jag en del funderingar kring detta med.
Så hur grubblar du då om dessa biologiska förklaringar i moraliska frågor?
Ja, alltså, jag tror ju inte att det finns objektiva moraliska fakta. Jag tror ju inte att värdepåståenden är beskrivningar av verkligheten. Men moral finns ju, och frågan är vad är dess källa? Och jag har ett intryck av, eller jag tror att man, med då väldigt förenkling förstås, men i alla fall att man kan säga ungefär så att moralen har två källor. Och det ena är vissa medfödda reaktioner, känslomässiga reaktioner. Och förresten också inlärda reaktioner, för att man lär sig att reagera. Man reagerar positivt på mänsklig kontakt till exempel, och så lär man sig att associera det med vissa ord. Och så småningom så värdesätter man även de orden, de utlöser samma känslomässiga reaktioner. Men vi har alltså vissa grundläggande känslomässiga reaktioner. Vi känner rädsla och ångest, vi kan känna skuld, skam. Och,
kan man det utan att någon har lärt en, ja, vad det är som man ska känna skuld och skam inför?
Ja, det kan man göra, och det finns en del, nu vet jag inte, just distinktion mellan skuld och skam är ju lite subtil, så det, men man kan se att vissa djur reagerar med någonting som man nog kan kalla skuld eller skamkänslor, att de kan skämmas, hundar kan skämmas, schimpanser kan skämmas. Och så det finns alltså vissa sådana, man kan säga, grundläggande känslomässiga reaktioner även hos djur som är en grundläggande beståndsdel i vår moral. Och sen tillkommer då, utöver de här grundläggande känslomässiga reaktionerna, så lär sig ju människor att påverka varandra. Och det leder då till, kan man säga, en form av tysta överenskommelser. Att jag tar inte dina grejer mot att du inte tar mina. Jag hjälper dig om du hjälper mig. Och så uppkommer det då, kan man säga, en form av regler, tysta överenskommelser som ju alla tjänar på att vi följer. Och de här är då i hög grad inlärda. De stärks kanske och underblåses en del av de här känslomässiga reaktionerna som vi föds med. Men i hög grad är de inlärda. Mm. Och kan man säga ett uttryck för egoism egentligen?
Alltså att, därför att om jag är schysst mot dig så får jag någonting tillbaka.
Ja, precis. Alltså, men jag sa att vi gynnas alla av att alla följer de här reglerna. Mm. Och det innebär alltså att det ligger i den enskilda individens intresse att följa reglerna och se till att de här reglerna upprätthålls. Alltså att
men är det också en biologisk förklaring då, att biologin hjälper oss till det här samspelet?
Ja, både och. Alltså att man förstår, den här inlärningen fungerar ju bara, alltså man kan bara förklara den som ett resultat av egen intresse. Men det är klart att vilken utformning du får och vilka de här reglerna blir, det kan man ju inte förklara biologiskt. Där krävs ju då någon form av samarbete mellan biologer och samhällsvetare, mellan biologisk kunskap och samhällsvetenskaplig kunskap.
Men du menar alltså att den här reciproka altruismen, jag kliar dig på ryggen om du kliar mig på ryggen och så vidare, har en evolutionär grund, att det är en typ av komplex vi har som det har gynnats av det naturliga urvalet?
Ja, det tror jag. Alltså, det tror jag. Jag tror att, visserligen så tror jag att mycket av det här är inlärt. Alltså vi lär oss de här reglerna. Men vi är skapta för att lära oss detta. Vi har en benägenhet att lära oss sånt. Och ett exempel på det är ju att vi är så enormt beroende av andra människors godkännande. Det finns ju ingenting som är så hemskt för en människa som social utstötning. Det är väl det som kan få föräldrar att döda sina egna barn i vissa kulturer. Det är ju någonting som strider så mot all rim och reson och mot andra känslor. Så det går nästan inte att förklara om man inte tänker sig att det finns en oerhört stark biologisk mekanism som gör att vi till varje pris vill hålla oss väl med den grupp vi tillhör.
Okej, om vi pratar om världen då. Vi säger att du är darwinist. Vad är din inställning till världen? Finns det några värden?
Ja, det finns värden på det sättet att människor värderar. Men det kan man ju göra utan att det finns några värden. Alltså jag försökte förklara vad jag tror att moral är. Mm. Genom att jag sa att det är känslomässiga reaktioner plus spelregler som är då ett resultat av inlärning och en konsekvens av vår grundläggande utrustning. Och sen kan man ju då säga att moralisk diskussion, det är ju människors försök att påverka eller om man så vill manipulera varandra att följa vissa regler snarare än andra eller att tolka reglerna så att de gynnar mig snarare än dig. Och så. Jag ser moraliska diskussioner i väldigt hög grad på det sättet.
Men det finns inga sanna värden liksom?
Nej.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och detta är tredje samtalet i vår serie om etikens utmaningar. För vad ska vi hålla fast i? Vad ska vi tro vara gott och rätt, ont och fel när postmodernismen påstår att alla värden är relativa, vilken grupp eller kultur man tillhör? Eller när biologismen hävdar att gener och arv präglar människor i mycket högre grad än uppfostran och den sociala miljön? Människan är vid födseln ett fulltecknat blad. Då finns det inget fritt val mellan ont och gott, eller? På den darwinistiska bänken i detta program sitter Germund Heslov, professor i neurovetenskap, och som bisittare har jag idag Lundafilosofen Jeanette Emt. Under 1960- och 70-talen så utvecklades ju idéerna om jämställdhet och den sociala ingenjörskonsten som ville utjämna orättvisor och skillnader mellan människor. Men den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins gick på tvärs med sin klassiska bok Den själviska genen som kom ut 1976. Och i en rad böcker, inklusive The God Delusion som kom förra året, så argumenterar han för biologin, arvet och generna som den kraft som styr människors handlande och tänkande. Sen har vi också den amerikanske psykologiprofessorn Steven Pinkers The Blank Slate, ett oskrivet blad. Ett annat exempel alltså på en bok och en författare som argumenterar om etik utifrån biologiska rön om arvets och genernas inflytande. Han menar alltså att vi är allt annat än ett oskrivet blad, vi är fulltecknade från början. Vad säger du, Germund? Har Pinker och Dawkins rätt?
Ja, det tror jag de har. Nu talar de ju om väldigt olika saker. För att Dawkins talar ju om de allmänna mekanismerna och Pinker talar om individuella skillnader mellan människor. Och det är ju ingenting, det är ju inte självklart att evolutionen skulle frambringa skillnader mellan individer eller mellan grupper. Så som den alltså har gjort. Mm. Men jo, de har rätt.
Och då är ju frågan om det är självklart, varför har den gjort det? Vad är den gängse evolutionära förklaringen till? Varför är folk så olika?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det är klart att det är ju så att naturen måste ju kompromissa. Det finns väldigt många olika önskemål, eller önskemål, men alltså oförenliga egenskaper kan vara fördelaktiga i olika situationer. Man kan vara modig, men när man för modig då tar man ju för stora risker, då kan det gå illa, och är man för försiktig så kan det gå illa av andra, så att man vågar inte göra sånt som har hög sannolikhet att lyckas, bara som ett exempel. Så att mod och feghet är då egenskaper som kan vara bra i olika situationer, och därför så kan det då under evolutionen hela tiden, om den ena egenskapen skulle dominera, så kan det vara ett väldigt stort värde att ha den andra egenskapen. Och det här kan då leda till att det uppkommer en naturlig variation i en population. Och också att vissa egenskaper alltså lever kvar i populationen därför att de kan gynna enskilda individer så länge de, men kanske inte skulle göra det om de blev i majoritet. Mm. Jag kan inte komma längre. Det här finns det andra som är mycket större experter på än vad jag är.
Men det är väl så att biologiska synsätt de senaste decennierna mer och mer har genomsyrat samhällsdebatten och synen på hur människor fungerar och sådär. Då undrar jag, så är det så att det som är naturligt, biologiskt förklarbart, är det också det rätta?
Hårlös är naturliga. Inte särskilt uppskattad. Nej, men det är väl det som är det problematiska, att vi ofta associerar till rätt när vi hör det naturligt. Inte alltid, men väldigt ofta gör det. Och därför tror jag kan uppstå många missförstånd i debatter. Och jag menar, ordet naturlig är väl inget vetenskapligt ord?
Nej, det är på vissa sätt i alla fall väldigt vilseledande. Men samtidigt så kan man ju säga att det är visserligen fel att tro att bara för att någonting är på ett visst sätt att det också bör vara så. Det där brukar kallas det naturalistiska felslutet. Att bara för att män och kvinnor är annorlunda så följer det inte att de bör vara det, och då kanske man till och med bör motverka skillnaderna, så kan man säga. Samtidigt är det förstås så att om man vet att en viss egenskap hos en individ till exempel är medfödd, då kan man ha lite större förståelse för den egenskapen, kanske lite större tolerans för att individer är på det sättet. Så på det viset så kan ju, visserligen kan det fortfarande vara fel att säga att om någonting är naturligt så är det bra. Men samtidigt kan man säga att om någonting är naturligt i någon bemärkelse så är det i alla fall lättare att fördra, lättare att tolerera. Och jag tycker det är ganska viktigt att...
Men beror inte det väldigt mycket på vad det är man pratar igen om, alltså, och... Blir det inte frågan därmed också vilka saker kan vara naturliga i den meningen?
Men vi tar ett konkret exempel. Ta någon form av mobbing eller grupptryck. Det är någon slags biologisk förklaring kanske det finns
eller
till.
Eller ta våldtäkt. Det var ju uppe här om året som en delvis avvikande men ändå naturlig manlig reproduktiv strategi. När de andra inte funkar. Mm.
Är det därmed rätt?
Nej. Det är naturligtvis inte rätt. Men det är klart att
eller större fördragsamhet inför det.
Ja, lite. Men då ska man lyssna på vad jag faktiskt säger. Lite större fördragsamhet istället för noll fördragsamhet, så kan man ha lite. Men
vad då, han hade inga andra chanser att sprida sitt genetiska material?
Nej.
Det återstod för honom.
Nej, men ta ett annat exempel som inte är så laddat. Ta en människa som plötsligt får raseriutbrott, som blir väldigt, väldigt arg till exempel. I ett
finns något som heter det ämtska ursinnet, som har ursäktats många gånger.
Ja, det kan man tänka sig. Det finns det här som många kvinnor har strax före menstruation till exempel. Att de blir väldigt lätt irriterade.
Det känner jag inte till överhuvudtaget.
Nej, men det är ett väl dokumenterat fenomen. Premenstruella spänningar. Och många kvinnor blir då väldigt, väldigt lätt arga och upprörda över saker och ting. Och om man då tror att det där är ett beteende som alla andra, så skulle man ju bli ganska arg. Men om man vet att det här är en följd av de premenstruella spänningarna, då har man lite lättare att stå ut med det. Mm. Eller om man vet att vissa människor har oerhört svårt, alltså deras blodsocker sjunker och det gör det då strax före lunch till exempel, så blir vissa människor mycket argsinta. Och vet man att det har att göra med deras sänkta blodsocker, så blir det lite lättare att stå ut med
det. De sakerna kan jag säga, men hur är parallellen då tillbaka till det här jobbiga, mer laddade fallet med våldtäkten? Hur förklarar du att man kan ha lite mer fördragsamhet?
Ja, vad jag menar är väl bara det att man skulle kunna tänka sig mycket ännu hårdare åtgärder om man visste att de här sakerna ägde rum utan, alltså bara som rationellt kalkylerade handlingar. Då skulle det vara mycket värre, då skulle det skulle vara rimligare med mycket längre straff, mycket hårdare straff.
Finns det nu en biologisk förklaring till våldtäkter då?
Ja, det vet jag inte. Alltså det är svårt med en biologisk förklaring till en sån här avvikelse, eftersom vi ju inte vet riktigt vad mekanismen är. Men man vet ju då att personer som har, låt oss säga, en extra Y-kromosom har en större benägenhet att begå våldtäkter. Och det har då rimligen att göra med deras hjärnor. Och då kan det väl på något sätt ändå vara rimligt att tänka sig att man har lite mer förståelse för detta och en lite större benägenhet att tänka i termer av medicinsk behandling än i termer av hårda straff.
Mm. Men det är ju inte vanliga, så att säga, genomsnittsmannen du talar om då, om det.
Nej, det är det inte. Men alltså, den här diskussionen är så besvärlig, därför att jag vet att talar man om sånt här, då vill många människor inte längre lyssna på vad man säger, utan då tror de att ja, nu sitter han och försvarar våldtäktsmän. Vilket inte alls är fallet.
Stanna kvar och fortsätt lyssna.
Ja. Men jag känner på något sätt att det är så hopplöst. Jag är så van vid den här typen av missförstånd att det går nästan inte att diskutera detta. Därför att människor tappar förmågan att tänka rationellt.
Men man kan ju tänka sig att man har större fördragsamhet med någon som på grund av något har svårare att kontrollera sitt beteende. Och att fördragsamheten kanske till och med kan vara total när det är någon där man kan visa personen kunde inte kontrollera sitt beteende. Men om man, så fort man accepterar någon grad av kontroll, även om den inte är så stor, då tycker jag det är naturligt att komma med kritik, va?
Det kan det vara, men om du tar de här personerna med PMS eller folk som inte tål att ha lågt blodsocker, så tycker jag i alla fall att det är mycket lättare att vara tolerant. Och hade en person under normala förhållanden betett sig så mot mig som människor har gjort med PMS eller med lågt blodsocker, då skulle jag ha bara tackat för mig och sagt att jag vill inte umgås mer med dig. Men nu gör jag inte det, för jag vet att det är temporärt, det är en konsekvens av tillfälligheter, tillfälliga förändringar i hjärnan. Det återspeglar inte den här individens personlighet alls.
Men nu rinner hormonerna till och blodsockret sjunker till fotknölarna. Det kan bli en riktig hypoglykemisk PMS-hagga här.
Men då kan man se det, då ser jag det rent pragmatiskt. Då tar jag mig en promenad istället för att prata med dig.
Det här är Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och det handlar om biologism, nydarwinism, biologiska förklaringar och kopplingar till etik och moral. Ja, men du har ju bland annat rört upp i jämställdhetsdebatten genom argument som pekar på att uppenbara biologiska skillnader mellan könen omöjliggör de jämställdhetsambitioner som till exempel feminismen står för. Du hävdar att män och kvinnor är biologiskt olika. En likformighet i beteende av det slag som den moderna feminismen eftersträvar kan inte genomföras, skrev du i en artikel. Varför kan man inte genomföra denna likformighet?
Därför att då måste man antingen införa totalitära metoder i samhället. Eller inte antingen, man måste det. Om människor väljer något sådär fritt utbildning och yrken, då kommer det att återspegla deras preferenser, deras personlighetsdrag. Och om det är så att man vill att män och kvinnor ska välja yrken, alla ska välja samma yrke i samma utsträckning, då måste man antingen göra våld på deras preferenser, alltså antingen måste man hindra människor från att välja utbildningar och yrken som de trivs med och passar för, eller också måste man ändra deras grundläggande personlighet. Och det tror jag inte man kan göra.
Men är det biologi som gör att en majoritet män är, eller majoriteten av bilmekanikerna är män, eller majoriteten av sjuksköterskorna är kvinnor?
Ja, det är biologi. Det är biologi. Det betyder inte att det inte vissa andra samhällen skulle kunna vara på ett annat sätt. Alltså om det var så att det hade en enormt hög status i samhället att vara sjuksköterska och att det var extremt välbetalt och betraktades på ett visst sätt, då skulle det kanske locka till sig fler män än vad som nu är fallet. Men så som samhället är idag så lockar det kvinnors temperament mycket mer än det lockar mäns temperament.
Men då krävs det alltså inte totalitära metoder för att utjämna könsspridningen i sjuksköterskeyrket. Man kan höja lönen.
Alltså man kan påverka enskilda yrken, men du kan inte, du skulle inte kunna få människor att välja alla yrken i samma utsträckning. Och det tycks ju vara feministernas mål idag. Att varje gång man ser en skillnad i hur många män eller kvinnor som väljer en utbildning eller ett yrke, så uppfattas det som ett stort problem som man måste råda bot på. Och det går ju inte, man kan ju inte höja allas löner. Alltså man kan inte gå in och manipulera på det sättet med mindre än att man inför totalitära metoder.
Jag tror att många undrar över hur vet man egentligen att något är en naturlig, biologiskt grundad preferens som inte är kulturellt påverkad?
Om vi talar om yrkesval till exempel.
Ja, hur vet man det egentligen? Man kan ju på basis av evolutionshistoria måla upp vissa kvinnliga profiler och manliga profiler. Men hur vet man om vi intervjuar en 20-åring, varför valde du det här yrket?
Ja, hos den enskilda individen kan man naturligtvis inte veta någonting. Men man kan ju veta att de här skillnaderna har en biologisk grund. Dels kan man ju konstatera att vissa skillnader mellan könen finns i alla kulturer. Det existerar till exempel inte och har så vitt man vet aldrig funnits några matriarkat. Man vet också att många av de här egenskaperna som skiljer män och kvinnor är starkt knutna till hormoner. Man vet alltså att om kvinnor utsätts för en mer testosteronexponering under fosterstadiet framförallt, men även senare, så utvecklar de mer manliga personlighetsdrag.
Jag har sett att någon kallat dig för en representant för testosteronhögen. Vad har du för kommentar till det?
Ja, barnsligt. Det är min kommentar till det.
Om vi kopplar det vi nu pratar om till etiken igen. Kan man skapa en etik utifrån biologiska förutsättningar?
Nej, det tror jag inte. Alltså, man kan inte, de här grundläggande de känslomässiga reaktionerna som vi föder med, de kan man ju inte ändra på. Och det här med att vi påverkar varandra och försöker åstadkomma ett regelsystem som vi alla vinner på att vi följer. Jag kan inte se att det skulle vinna på att man drar in biologi riktigt i det. Vad jag däremot möjligen kan tycka det är att man kan vinna lite grann. Om man vet mer om hur människor fungerar så kan man få ett bättre grepp om vilka regler som kan fungera. Alltså vilken typ av moral som kan fungera. Vilka moralregler som är rimliga att begära att människor ska följa till exempel. Och ännu mer gäller det förstås på det politiska planet. Och där tycker jag att en viss biologisk realism är rimlig. Men i övrigt så kan jag inte se, jag kan inte se hur man på något sätt skulle kunna bestämma sig för att tycka att någonting är rätt och riktigt som man inte från början tycker är rätt och riktigt och så argumentera för det med biologi.
Kan du vända på det? Kan du skapa en etik eller ett regelsystem som går på tvärs mot biologin?
Nej, man kan inte ha ett regelsystem kan ju inte fungera om människor inte är förmögna att följa det. Och om man kräver för mycket av människor, då håller ju inte systemet, regelverket. Om man tror att människor ska kunna vara mer perfekta än de egentligen är. Det är bara det jag menar med biologisk
men
realism.
Många tänker ju sig att biologin sätter gränser då för vilka regelsystem man kan ha. Men är det inte ett problem att bestämma vilka är våra gränser? För om vi har tittat på människan, hur hon ser ut överallt på jorden, så ser man ju att vi är en högst anpasslig art. Vi har anpassat oss till en mängd olika klimatförhållanden. Har inte vilka samhällen som helst, men väldigt olika samhällstyper och som utvecklar olika kulturer och sådär. Är det svårt att veta liksom, var går gränserna för oss?
Visst, det är klart att det är. Men man får ta ett exempel. Att under väldigt, väldigt lång tid i mänsklighetens historia har man ju försökt upprätthålla en regel som förbjuder homosexualitet. Och det har ju människor aldrig kunnat anpassa sig till. Eller så att de har kunnat anpassa sig till det på det sättet att de har dolt sin homosexualitet. Men de har ju inte blivit mindre homosexuella för det. Och där är då ett exempel på en regel som jag då tycker är bara grym och meningslös. Därför att biologiskt orealistisk. Den har ju inte fungerat och den kan inte fungera. Människor, alltså, detta är naturligt för de som är homosexuella. Det går inte att ändra på.
Gärmund, är människan en maskin, en biologiskt programmerad maskin?
Ja.
Är det så? Enkelt?
Ja, vi är ju inte helt programmerade, för vi är ju som andra, eller programmerade, ja vi är programmerade av biologin men också av det omgivande samhället. En människa har ju en enorm inlärningsförmåga och det har vi just för att vara anpassbara.
Men varför maskin?
Ja, varför inte? Alltså jag har ingenting emot maskinanalogin, men man kan säga att ett skäl till att på något sätt lite gilla beteckningen maskin som jag då ändå gör. Mm. Det är att man utesluter övernaturliga förklaringar.
Det är ingen gudlig skapelse.
Nej, och man utesluter så att säga försöka att ingjuta en ande i maskineriet.
Men har vi någon själ då i den där maskinen?
Ja, inte någon själ på något annat sätt än vad maskinen själv genererar. Det är alltså inte om du kunde plocka ihop en människa atom för atom eller om du kunde så att säga göra en kopia av dig atom för atom så vi hade en ny Lars Bogdan stående här. Då skulle om när vi då hade satt dit varenda atom på rätt plats då behöver vi inte dessutom stoppa in en själ i dig för att det ska bli du utan då är det du.
Men då är det maskiner vi pratar om som saknar all motsvarighet i den befintliga maskinparken.
Ja, det är klart.
För jag tycker en sak som du inte har pratat så mycket om det är just det här själsliga, kalla det vad du vill, genererat av en maskin eller inte. Mm. Men om vi tittar på människans högre kognition och allting vad som är effekter utav denna där ute i världen, konstverk, fantastisk teknik och allt det där. Va? Det verkar ju kräva, det gör oss till en väldigt särskild sorts djurart tycker jag om vi ska inta det här biologistiska perspektivet?
Ja, både ja och nej. Jag tror att de här skapelserna som människan är ansvarig för, att värdet av dem är ju stort för oss människor. Och det är väldigt mycket, alltså sånt där ligger ju väldigt mycket i betraktarens ögon, att vi tycker att det där är himla storartat, men en biolog från en annan planet skulle kanske inte tycka
att
det
var så märkvärdigt. Det har gett oss fullständigt herravälde över ett helt jordklot. Titta på, om jag har förstått saken rätt, så har det inte hänt mycket med oss de senaste 150 000 åren. Men det har hänt väldigt mycket i den här kulturella vetenskapliga delen, om jag inte har missat något. Va?
Jo, nej, men det är förstås riktigt att det är så. Och det är då en konsekvens av vår exempellösa inlärningsförmåga och vår intelligens.
Om vi stannar kvar vid den här maskinanalogin lite grann då. Har vi något medvetande? Finns det någon fri vilja i denna förprogrammerade maskin?
Ja, det här är så jättetrassliga frågor, därför att det beror så mycket på vad man menar med medvetande och med fri vilja. Alltså i en viss märkelse skulle jag säga att jo, visst har du en fri vilja. Du kan göra sig eller så i olika lägen. Du kan välja att dricka ett glas vatten eller låta bli att dricka ett glas vatten. Sen har ju det en orsak. Det finns en orsak till att du väljer som du gör. Men du har ett fritt val i en viss bemärkelse. Men vi är ju också skapade så att vi tenderar att välja på ett sätt som är bra för oss. Det är ju inte slumpen. Och för många människor blir ju, om man säger att man har en fri vilja, så är det ett uttryck för att man sätter sig över naturen och att det skulle finnas en ren slump i vårt beteende. Och det hade ju inte varit något vidare bra om det hade gjort det.
Men det finns alltid cellulära förklaringar till att jag vill ha ett glas vatten eller att jag vill para med eller att jag vill gå min väg eller någonting annat.
Men friheten ligger alltså i att vi är fria att bete oss så att vi realiserar vissa av våra mål och avsikter. Det är det som är friheten. Vi är inte fria att också välja de yttersta målen.
Vi har ju i den här serien Etikens utmaningar tittat närmare på postmodernismen och idag biologismen, som båda på något sätt kan sägas förneka existensen av objektiva värden. Men jag undrar, betyder det att både postmodernismen och biologismen inte tycker att man ska formulera någon etik? Att vi inte måste bestämma oss ändå för vad som är rätt och fel? Vi var inne på det här nyss. Samhället måste ju ha lagar och etik.
Ja, jag tycker absolut det. Alltså jag säger bara att moral ska naturligtvis finnas. Och det är väldigt bra och en himla tur för oss att det finns. Vad jag säger är bara att det är inte objektiva fakta på samma sätt som att gräset är grönt eller himlen är blå.
Men sen säger du samtidigt att moralen inte ska utmana våra biologiska begränsningar. Den ska vara anpassad, eller de specifika reglerna i moralen,
ja,
den specifika samhället.
Det ska de, men moralen blir ju det när vi får reda på fakta. Jag är väldigt skeptisk till en sån här tanke att vi ska skapa oss en etik, vi ska skapa oss en ny moral. Det tror inte jag går, utan jag tror att det är någonting som uppkommer spontant. Men däremot så kan man ju, om människor får veta vissa saker, så påverkar det deras moral.
Du menar om biologiska fakta?
Ja, alltså får man veta till exempel att homosexualitet är medfött och att människors barn inte kommer att bli homosexuella bara för att det finns andra sådana i skolan. Om människor vet sådana saker, då kommer det med automatik, tror jag, att öka deras tolerans. Och så tror jag det är väldigt många saker. Däremot så tror jag inte att man på ett sätt kan formulera några allmänna dekret om att från och med nu så ska vi tycka att det här är bra om inte människor spontant tycker att det är bra.
Det är ju en vacker bild av hur biologismen eller nydarwinismen ger ökad tolerans. Men samtidigt och slutligen, Jeanette, många är väldigt provocerade av biologismen. Varför?
Ja, jag tror att ett fält där folk blir väldigt provocerade i vissa kretsar, det är när man inte gör en tydlig skillnad mellan beskrivning av biologiska fakta, dragande av evolutionära historier och de sociala uttolkningar man sedan väljer att göra av dessa i termer av sociala rekommendationer. Sen tror jag också att det finns ett missbruk av biologisk vetenskap eller av biologisk diskurs. Det här är kanske inte världens bästa exempel, men nyligen så var det en debattartikel i DN av 8 illustra svenska politiker, mer eller mindre illustra ska jag säga, i vilken de slog fast att äktenskapet var ett biologiskt faktum och att det skulle vara mellan man och kvinna. Och sådant retar ju, va? För att äktenskapet är ju ett institutionellt faktum. Men att bo ihop och vara ihop, det kan ses som biologiskt.
Ja, vi testade på nydarwinisterna.
Jag blev väldigt upprörd över den artikeln också. Jag blev väldigt ledsen. Att det är fyra tråkigt att folk i biologin så dåligt namn genom att säga så fåniga saker.
Ja. Säger Germund Hesslow, som är professor i neurovetenskap och huvudperson i detta filosofiska rum. Det tredje i vår serie om etikens utmaningar. Idag har det alltså handlat om biologismen eller nydarwinismen. Tack också min trygga bisittare i detta program, Jeanette Emt, som är filosof i Lund. Helena Lopats är tekniker, vår producent heter Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.